Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Målvaktsikonen Ronnie Hellström deltog i tre VM med Sverige under 70-talet och gick från att ha blivit petad efter en miss i sin första match i Mexiko-VM 1970 till att ta plats i världslaget efter en succé i VM i Västtyskland 1974. Målvakten var en av svensk fotbolls stora stjärnor under en tid när man blev femma i VM och klassades som en av världens bästa målvakter. Han var proffs många år i tyska Kaiserslautern efter att ha slagit igenom i Hammarby. När jag träffade honom sommaren 2015 så handlade det om olika mästerskap och vi pratade om VM i Argentina 1978. Där det fanns ett starkt politiskt tryck att bojkotta mästerskapet och han talade också om att spelarnas tillvaro var långt från dagens skyddade verkstad. Dessutom berättade den Malmöfödde Hellström, som även blev målvaktstränare i Malmö FF efter karriären, om att han tipsade Zlatan om vilket land han skulle flytta till. Semester, ledighet, sommar och en lite annan inriktning på podden. Vi snackar nostalgi istället för att vilja ha nyheter. Även om en del nya saker säkert kommer fram ändå. Så tittar jag tillbaka på stora mästerskap för svenska landslag och träffar någon person. Den här gången handlar det om VM 1978 i Argentina. Ett mycket omdiskuterat världsmästerskap som ju gick i ett land som då hade tagits över av juntan som gick hårt fram mot sin egen befolkning och även mot en del andra svenskar som hamnade i kläm. Ronnie Hellström var målvakten, en av världens bästa målvakter. Då spelade han i Kaiserslautern och hade blivit uttagen i världslaget i VM 74. Nu skulle han resa med ett svenskt landslag som skulle förhoppningsvis överträffa det man hade gjort i Västtyskland 74 då man blev fem. För att det var ett erfaret landslag som Georg O.B. Eriksson, utköpt förbundskaptenens pappa, alltså utköpt förbundskaptenen Håkan Erikssons pappa, Georg O.B. Eriksson, var ju den som ledde landslaget. Och han hade ju en viss inställning till det här med politik och sport om man skulle blanda det. Medan många av spelarna, Ronnie Hellström och även Roland Andersson framförallt i spetsen, tog en tydlig ställning i vad som gällde. Men podden börjar som vanligt med en faktaruta. Och det handlar ju om när Ronnie Hellström då ska åka till Argentina för att spela ett VM-slutspel. Det tredje för hans del faktiskt. Vilket han är historisk med. Och ihop med några andra spelare. Och faktarutan kommer här. Ålder inför VM 78?
Ja, jag är född 49, så att det måste vara 29 tror jag.
Vad spelar du för klubb?
SFC Kaiserslautern.
Och din position var rätt given?
Ja, man har ju alltid stått där bak, va? Så att det har blivit det.
Hur länge har du varit i landslaget inför VM?
Då hade jag varit debuterat 68 redan, va? Så jag hade ju varit... Ja, men VM 78 har faktiskt varit i 10 år då.
Vad var din roll i gruppen? För jag menar, ni var ju en rätt sammansvetsad grupp som hade spelat mycket ihop.
Ja, jag var ju lagkapten ett par gånger i landslaget under den tiden. Nordqvist var ju vår ordinarie lagkapten. Men i och med att man var proffs och så här så hade väl Lobe lite och så sista utposten och så där att han ville att man skulle vara med i ett så kallat spelarråd också, va? Och jag vet, vi hade ett spelarråd i Tyskland 74 där. Bosse och Nordqvist var med. Va? Så att...
Bosse Larsson, Björn Nordqvist.
Bosse Larsson, Björn Nordqvist. Va? Så att, nej, han tyckte väl att jag skulle vara med där. Ta lite ansvar.
Vad var dina förväntningar när ni åkte till Argentina?
Ja, det hade gått bra för hela laget 74. Va? Så man hade ju vissa förhoppningar. Men på den tiden var väl vissa spelare som hade antytt att det var sista säsongen och sånt där. Va? Att vi... Så att det blev lite sådär halvavslag kan man väl säga. Vi började med Brasilien då 1-1 och sen 2-0-1 förluster. Så det var tråkigt. Vi åkte hem direkt efter gruppspelet.
Om vi backar till det kvalspel som var, så hade ni ju som sagt gjort ett bra VM-74, ni kom femma. Och sen så, när man tittar på kvalspelet så förstår man inte riktigt hur det gick till. Det var ni, Norge och Schweiz som gjorde upp om en VM-plats. Det känns ju som att de nästan gav en VM-plats.
Två toppmotståndare var det. Nej, vi hade väl, det var ju, vi hade ju tur naturligtvis. Va? För innan då så hade vi ju, om man nu fram till 70, så är inte Sverige med på 12 år. Och nu var ju Sverige med för... tredje gången på eftervarna, va? Så det var ju rätt fantastiskt egentligen. Och så hade vi väl lite tur att vi fick den här gruppen, va? Men vi hade ju, Sverige var inte dåliga på den tiden heller, va? Och Norge hade ju ett par bra spelare också, va? Så att jag tror vi fick stryk en match, tror jag. Det var med Norge, tror jag, va?
Det, ja, det stämmer, ni vann tre matcher och förlorade, jag tror att ni förlorade borta mot Norge helt enkelt. Oslo. De hade väl en spelare som hette Tom Lund, de hade för mig, som var
absolut
duktig.
Han var duktig, ja.
Men ändå känns det som, jämför man med hur det är idag,
absolut,
så framstår det ju som...
Ja, absolut, det var dessa getemus som finns idag. Va? Men nej, vi gjorde ju två bra matcher mot Sverige, så vann vi annat borta i basen mot dem. En väldigt hård match, och sen vann vi ju hemma på Råsunda. Va? Så att...
Den som var förbundskapten var Georg Åby Eriksson, som hade kommit in efter VM 70 och hade gjort bra, framförallt VM 74. Mm. Men det finns ju alltid en risk att man håller fast lite för länge vid sina favoritspelare. Var det lite så till VM 78?
Ja, det kan ju vara kanske lite så, va? men vad ska vi säga, Ralf är ju kvar fortfarande, va? Och Nordqvist och Bosse Larsson, va? Men som sagt, det var kanske på sista svängen, det var för vissa spelare som... Så att vi var kanske inte riktigt motiverade och så här. Men sen hade vi, mötte vi lag som Österrike och Spanien och Brasilien. Det var ju ingen lätt grupp helt. Men med lite tur så hade vi nu kunnat... Jag tror att lagen tog poäng av varandra, så vi hade haft chans fortfarande.
Hur laddade ni upp innan ni åkte till Argentina? Var det något träningsläger eller var det...
Ja, vi hade ju träningsläger i Stockholm då faktiskt. Vi hade bland annat en landskap mot Tjeckien, Tjeckoslovakien, som... spelade 0-0, tror jag. Vi mötte tyskarna på Råsunda på våren och vi vann med 3-1 mot dem. Och vi slog DDR borta med 1-0. Så på så vis såg det jättehoppfullt ut.
Hur var den mediala bevakningen?
Ja, jag har ju kollat nu med allting med mediebevakningen. Man kan ju aldrig jämföra det här. Det är helt två skilda, svart och vitt, som man kan säga. Två skilda världar. Mediala, det var ju tidningarna. Tidningarna lämnade in sitt reportage klockan 10. Och alla foton skulle ut klockan 10, så de kunde trycka tidningarna klockan 12 på natten och sånt. Det var ju helt andra förutsättningar. Va? Så på den tidens mediala, det var väl att det var okej, va? Men man kan inte jämföra det mot dagens. Alltså.
Upplevde man det som jobbigt som spelare, eller tyckte man det var kul?
Nej, vi hade väldigt bra kontakt med våra mediebevakare, journalister, fantastiskt. Jag tror att det blev ju så att de blev mycket närmare oss än vad det är idag, journalisterna faktiskt. Och det är olika orsaker, man till oss kanske inte idag komma så nära spelarna som man gjorde förr, va? Vi träffar ju dem till och med efter matcherna och pratar, va? och sån här grejer, va? Så det finns ju inte idag, va?
Skrönan säger alltid att, jag tror det var Ture Isak som gammal legendarisk journalist, att han satt inne med Åby, Georg Åby Eriksson, förbundskapten, och snackade om startelva och liknande.
Ja, det kan vara mycket vart det stämde på det viset så faktiskt. Men det var ju ändå det var ju Åby som tog ut laget, och han ville ju ha input för alla andra också.
Även för journalister?
Ja, ibland kunde det väl vara så att de sen att Ture kanske överdrev där, va? Men vad heter det? Det är en rolig grej, va? Men det var så på den tiden mycket. Man hade mer kontakt med journalister. Så.
Här får vi lite kaffe. Nej. Mycket vänligt. Tackar, tackar. Vi kan ta lite kaffe till dem. Tack så jättemycket. Ja, det är ju lite annat än dagens mediala klimat. Att man umgås så. Det är på gott och ont.
Det är väl så, och det här med stängda träningar och sånt och allt sånt. Det är väl idag, vi hade ju aldrig sådana grejer. Jag har ju sett gamla filmer på mig också, att mitt under V74 på en träning så kom en av journalisten, pratade med mig bakom mig mitt under träningen, det var anfall på gång. Vi pratade och jag pratade med honom. Det är ett klipp som är på den här SVTs gamla grejer.
Ja, öppna arkivet.
Öppna arkivet, fantastiskt. Alltså. Så öppet var det alltså.
Nej, det är ju rätt otroligt. Ja, det är det. Hade det hänt idag så hade man åkt ut med huvudet
absolut,
förut.
Alltså.
Men kunde det störa eller var det, liksom, var det bara en del av det hela så att säga?
Nej, vi levde ju med det här och var vana vid det här att vara öppet. Man kan ju bara dra parallellen med när vi spelade in filmen 74 innan då. Han var med och gjorde avspark i helt otroligt. EM-kvalmatch och VM-kvalmatch. Spelarna i motståndet var med och fejka hela tiden. Helt otroligt. Och det här var alltså live 40 000 årskallar. Leninstaden i Ryssland och alla sådana grejer. Helt otroligt. Så att nog har det ändrats mycket.
Ibland säger man ju slarvigt att Ralf Edström var dåtidens Zlatan Ibrahimovic. Var han så stor?
Ralf var ju väldigt stor, men på ett annat sätt. Alltså. Ralf var ju väldigt blyg själv. Va? Han var ju väldigt tillbakadragen. Va? Så att det går inte att jämföra Ralf och Zlatan.
Men att han fick mycket rubriker?
Absolut. Och det var ju med helt okej. Okay, va? Han var ju verkligen duktig. Va? Han var ju, fick ju fram en sån nickspecialist som han var också. Han hoppade ju några meter högre än till med målvakterna. Va? Så att...
Vilka var de andra starka karaktärerna i dåtidens VM-trupp?
Ja, vi hade ju naturligtvis Bosse. Bosse och Staffan var ju med också.
Bosse Larsson, Staffan Tappen.
Ja, kanske lika bra att säga.
Ja, unga. De unga hänger med.
Och Björn Åkvist naturligtvis. Och Ove Gran. Alltså, jag måste säga, alla de i det laget var ju profiler. Alltså. Det var de verkligen. Det var kanske lättare att känna till dem på den tiden. Va? För det var inte så mycket runt om. Nu är det så många spelare och allt i alla lag så att kanske många av de spelarna dyker under också i vissa grejer. Men då på den tiden fanns det ju vissa... Det var väl inga stjärnor, men vi hade ju profiler på varje plats. Och det var lätt att komma ihåg. Va?
Det var ju många från Malmö FF som var en framgångsrik förening då. Hur mycket påverkade det landslaget? Blev det liksom en gruppering i laget?
Nej, det kan man inte säga gruppering. Det är väl så att man umgås kanske med vissa spelare mer än andra. Va? Och det är klart Malmökillarna var ju... För började de med Krist och Kristensson och sen kom ju Bosse och Staffan och jag var ju Malmökille också, så att jag var ju tydlig med lite till dem också naturligtvis, och sen var det ju vissa kollen från Göteborg, det var ju Örjan Persson på min tid också där, och sen var det ju Sten Paulsson och Janne Olsson, Stockholmsgrupp med Roland Grip och Kimvall i Norrköping. Det var lite olika, men vi var nästan alltid ihop. Det var inga sådana grupperingar kanske som det är idag. Det kan jag inte tänka mig. Det kändes inte så.
Då började, eller det var ju på något sätt starten till den debatt som blev i svensk fotboll. Skulle man spela mer brittiskt som, eller engelskt som MFF gjorde, eller mer tyskt? Mm. Kände ni av det redan då, eller kom det senare?
Nej, det kom lite mer senare. Jag tror det var med Laban som tog in de grejerna. Då hade jag ju slutat i 80. Han har Laban ett år som förbundskap.
Alltså, Lars Laban har inte. Han var assisterande till
Han var assisterande med Åby, just det.
Åby.
Ja, och han var ju det 74. Sen 78 var det väl Tor Grip, tror jag.
Vill du ha mer om Ronnie Hellström och VM 78? Ja, då är plattformen Acast. Där har vi sett till att det finns både videoklipp och artiklar länkade in till podden så att man kan få ännu mer. När ni åkte till VM, hade ni någon målsättning? Vad tyckte ni var rimligt?
Ja, rimligt är ju att försöka gå vidare i gruppen, va? Helt klart. Och som sagt, det fanns ju möjligheter. Första matchen mot Brasilien 1-1, hade vi kunnat vunnit också den matchen. Va? Och sen hade vi då Österrike matchen när vi åkte på en... Sen vi naturligtvis tyckte feldömd straff, och det var det också efteråt. Man vann holländsk domare, så Björn var ju väldigt förbannad på honom. Va? Och sen förlorade vi då mot Spanien också på 1-0. Va? Men det är klart, vi hade chanser i matchen, va? Det var inte det. Va? Men det var inte där riktigt...
Det var inte samma som 74.
Nej, det var inte det, för att då hade vi... Han hade rätt mycket urval i Åby då på att sätta in olika spelare. Och han tog ut en jävla bra topp också 74. Där liksom två man på varje plats i princip. Alltså två man kunde ha spelat om någon hade blivit skadad. Och alla som ställde upp då var, stöttade verkligen laget att vi kunde gå vidare. Och det var inte fel hela 78. Men det var bara att vi hade inte den riktiga grejen. Och sen spelade vi kanske i Europa och där var Argentina. Så det var kanske lite så också att man... alltid svårt att kanske spela så långt borta och såna här grejer.
Du var ju väldigt rutinerad. Du är en av få spelare som har spelat tre VM-slutspel. Det är du, Björn Nordqvist, Bosse Larsson och så Henrik Larsson i modern tid.
Precis, ja.
Vad betyder det för att du var ju med i VM 70, stod i premiär mot Italien, släppte in ett billigt mål, blev petad. Vad betyder det för din karriär? Vad lärde man sig av det? Eller vill man bara förtränga
det? Nej, absolut inte. Utan... det här, alltså det tycker jag är så roligt för att här kan det komma en morfar med sin grabb på 10 år och så här, du frågar honom om Mexiko och det här. Jag tycker det är jättekul, för du vet ju min historia, hela biten är alltså 45 år sedan, alltså helt otroligt. Jag lärde mig mycket av det där, va. Jag kan väl säga att jag stod nästan ensam efter den här jävla tavlan, va. För att det så blev jag, var jag första målvakt 24 timmar tidigare, plötsligt var jag tredje målvakt för att sitta på läktaren hela VM:et ut, va. Så bara en sån grej skulle gjort att jag skulle kunna ta skada för livet kanske. Att det här har gjort bort mig så in i helvete så att jag inte kan komma igen. Men tvärtom då så fick jag blodad tand. Va? Och redan på hösten så fick jag hoppa in. Jag blev petad då på hösten efter den här grejen. Jag fick spela U23 som det hette på den tiden. Komma med igen då, va. Och kände det att herra jäklar, nu är jag på gång igen, va? För att jag visste, jag var inte så, jag kände det att det här är en som kan hända vad fan, vem som helst, en sån här grej, va? Och det, jag hade inte fått den här riktiga upplägen. Jag fick reda på det här alltså 24 timmar innan matchen skulle gå, knappt det, och 18 timmar att jag skulle spela, va? Och då hade vi fightas, jag, Sven-Gunnar Larsson, Ronny Pettersson, de andra målvakterna om en plats, ända fram till målsnöret, va? Och jag tror aldrig det är bra att göra så för en, framförallt om man har en kille som är som har 21 år gammal, skulle debutera ett VM och inte kunna få veta kanske ett par veckor innan att hur den går på träningen nu, så är du som ska stå mot Italien. Du har kunnat förbereda mig mentalt. Och mycket av de här grejerna som hände mig har jag lärt ut till mina målvakter som jag tränar i 20 år som målvaktstränare, att gör aldrig så, utan man kan aldrig göra så, bara ta bort en spelare. Och sen kan du tänka att du har kanske läst pressen, hur det var på den tiden, tidningar och sånt. Va? Det var inte nåligt på mig då. Alltså.
Men, och 21 år gammal, hur hanterade du det?
Jag hade ju faktiskt en kille, min målvaktstränare Sven Lindberg då, som jag vet inte om du har hört talas om. Han var min målvaktstränare i många år. Som hjälpte mig mentalt att det här, du kommer igen när du vet hur bra du är. Va? Och inga problem. Det är en ny match, inte likt den andra. Utan nu kör vi vidare. Och sen hade vi ju plus då att vi gjorde en sån bra höst i Hammarby sen 1970. Det var ju då fansen började sjunga på läktarna. Där hade jag väldigt, väldigt hjälp av att jag kom igen.
Vad minns du av själva matchen, händelsen som...
Ja, jag minns att först och främst var en jävla onödig hörna som Kurt Axelsson som spelar liv och istället för Christer Kinsen slog ut, va. Så blev det en hörna snett in mot straffområdet som kom in. Och jag minns att det kom ett skott då, va? Och jag brukar alltid säga att jag var jäkligt snabb för reaktionssnabb då när jag var 21 år, nästan för reaktion. Jag kom ner så jäkla konstigt, va? Så att bollen glädde under min arm och in, va? Och det är klart, jag har ju sett många sådana tavlor, va? Men det är klart det här, va? Och sen en annan sak, den här matchen håsades upp så fruktansvärt i pressen att Italien, det måste vi vinna. Och de hade en kille som hette Lucci Riva som... skrönor som sa att han sköt sönder målvakter på löpande band på träningen. Vi var rädda för honom och allt det här. Vi punktmarkerade. Jan Olsson fick sitta och var punktmarkering på honom. Så onödiga grejer egentligen. Det var upphåsat allting. Och de gjorde 1-0. Men efter det på mig så släppte allting. Så att det gick jättebra för mig på matchen. Men det är ju helt glömt. För det var ju den grejen alla kom ihåg. Men det var, jag tyckte det var lite som jag känner efter, som jag tog mig, det var att jag fick sitta på läktaren. Liksom, det är han där som har gjort den där. Han sitter...
Men det var Ovar Bergmark som var förbi.
Ja, just det.
Han snackade inte med dig alls.
Nej, det blev väldigt lite. Jag hörde säga att de ville skydda mig alltså, på något vis, att jag inte skulle göra en tavla till. Eller sånt. Jag har aldrig kunnat fatta liksom, resonemanget. Alltså, från första målet, först blev petat till tredje målet, sitta på läktaren. Jag fick inte sitta på bänken allihopa. De fick man sitta på läktaren, de som inte skulle spela eller vara med i truppen. Så det tog mig väldigt hårt. Men som sagt, samtidigt så blodat han. Och det har hjälpt mig många, många gånger.
Var det några andra spelare som stöttade?
ja, de sa det kom igen, det är ingenting det här. Men ni vet när man går där, och sen bodde vi lite torftigt, vi bodde innanför i gammalt ålderdomshem. Där det var fyra vakter runt varje hörn. Va? Efter, så man fick, efter, först var vi 14 eller 3 veckor där i Mexiko innan va? På det här stället. Va? Och sen efter då man, ja, det blev liksom man känner, nu är man inte så aktuell, det är ingen som snackar med så mycket. Va? Spelarna var inga på, men press och sånt, va? De frågade hur jag känner mig nu. Va? Men nej, det hjälpte mig mycket hela det andra sen, va? Positiv. Så att det locket som låg på mig då har jag haft väldigt nytta av min andra, i karriären sen. Va?
Sen växer du ut, gjorde bra i landslaget och så VM 74 och så blev du proffs i Kaiserslautern. Ja. Så du måste ju kommit in till VM 78 med, jag menar, du var ju väldigt absolut högt ansedd.
Alltså den säsongen 77-78 kan man säga Bundesliga, det var min bästa. Det blev också uttagen i Kickers årets lag. Och sen efter det VM 78 så blev jag även uttagen i världslaget. Alltså officiella värld som skulle spela Argentina, men det fick inte åka för min tränare, tyvärr. Så att det var min bästa säsong.
Om vi går till VM i Argentina så går det ju inte att runda det här med den politiska laddningen. Mm. Och där är ju en hel del i Sverige tyckte att man skulle bojkotta VM i Argentina. Mm. Just att juntan styr och man har fört bort massa människor och mördat dem helt enkelt. Vad var din inställning?
Ja, det var, jag ska säga, jag tänkte inte så mycket på just då. Va? Men jag har ju tänkt efteråt det här hela grejen var. Vi var ju medvetna om det. Det var ju demonstrationer på Arlanda innan vi skulle åka dit, va? Och hela den biten. Va? Så att, sen var vi även och tittade på de här mödrarna när de gick på torget där. Va?
De som protesterade.
Ja, jag vet, Roland var ju där och Roy var väl också och tittade. Och...
Ja, Roland Andersson.
Ja,
just det. Blev det några slitningar i truppen? Nej. Roland Andersson var ju väldigt tydlig med vad han tyckte.
Ja. Det blev inga slitningar. Vi pratade inte så mycket om det under tiden där. Det gjorde vi inte. Inte som jag hörde i alla fall, men jag var med där och kollade på det här. Det var ju rätt otäckt att säga. Och sen hörde man ju runt om det hela vad det var. Och stämmer det verkligen att det är så? Men
Tycker du att ni var lite naiva så här i efterhand?
Ja, nej, man vet ju inte heller. Det, är ju, alltså, det här är ju också långt bak i tiden hur man var engagerad politiskt. Så jag tror man var mer... På den tiden sa man ju ofta idrott och politik har inte ihop. Det sa man ju förr, va? Och allt det här. Men nu har man ju tätt alla andra. Sverige har varit med många grejer när de kom till sin spets då, i Ryssland. Man har varit där och man ska ta ställning. Och det är klart att spelarna, det bästa är ju att man tar ställning som spelare. Va? Men samtidigt så måste man ju själv kunna koncentrera sig på vad man ska göra där. Va? Tyvärr är det så, va?
Georg B. Eriksson, förbundskapten, sa ju uttala sig, ja. Jag har inte sett något.
Nej,
och så.
Nej.
Hur tog ni det?
Nej, han råkade ju illa ut på det när han sa något uttalande. Men samtidigt när vi var där så såg man ju inte mycket av det. Att det var något politiskt i landet. Så det var, vi kunde gå fritt där. Vi var på nära gågatan Florida. Vi bodde mitt i Argentina, mitt i Buenos Aires bodde vi. Så att, det var ju ingenting sånt. Och det är klart man förstår att har man en sån junta i landet så säger de ju till att det här ska inte synas utåt. Va? Och, så då märkte vi ingenting. Men sen har man hört, jag har ju faktiskt träffat även Dagmar Hagelins pappa. Han var faktiskt i Bäsby när jag var där också som klubbchef där.
Dagmar Hagelin försvann i Argentina och ska ha mördats på en marinbas. Och
han berättade ju lite grejer och allt sånt där. Så att det visst var vi medvetna om det i alla fall sen också. Va? Så att, men det är ju där som det var för idrotts och politik. Va? Idag är det helt annorlunda.
Stod ni under stort tryck från media? Liksom att så ställning...
Nej, vi spelare gjorde ju inte det utan det var ju på Åby. Eller var på och frågade Åby, vad tycker du här? Och Åby sa ju antagligen som han kände då, nej, här syns ingenting. Och vi är väldigt nöjda här, vi trivs här och så här. Och det är klart att det blev ju så. Missuppfattningar på en sån grej kanske när man säger det. Så att, det var ju så. Argentina var ju en diktatur, verkligen.
Och det är viktigt att ni ändå gick dit då och tittade på de här så galna mödrarna som demonstrerade på Plaza de Mayo i Buenos Aires.
Ja, det jag tycker det var viktigt att kunna vara och titta verkligen att så här är det, va. Alltså, då hade ju var en av mödrarna hade någon släkting eller söner som hade blivit bortrövad i princip. Va? Och sen vad har hänt med dem? Man har hört så mycket att de släpptes från flygplan med betongklumpar och ner i havet och sånt. Va? Det är ju fruktansvärt. Så att... Men just under VM:et så påverkade det inte oss alls.
Kände ni, hur var bevakningen kring er? Var den stor?
Nej, inte så vi märkte faktiskt. Det var säkert säkerhetsfaktor, precis som det var i Västtyskland. När vi var där för Bader-Meiner och allt det här. Det hade vi också där på avdelningen. Så att en stor polis och morsade på oss när vi kom in. Det fanns säkert, för vad jag kommer ihåg var det inte så extrema säkerhetsgrejer där. Så att vi skulle se att det var något.
I efterhand så har ju Ralf Edström berättat att han blev nedförd i någon källare och blev rädd. Och så var det något ni kände till
nej,
då?
Nej, ingenting. Då har han lyckats dölja.
Och du var aldrig ut för...
Nej, ingenting sånt. Så att, jag blev väldigt överraskad när jag fick höra det med Ralf.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast. Alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
VM 78 gick ju naturligtvis att se på SVT. Men man undrar hur det hade låtit om det hade blivit ett noll bortdömt för Brasilien i dagens sociala medieklimat och där världsnyheterna, om det nu är världsnyheter eller inte, går att diskutera, reser snabbt över jorden när det rasar. För att Brasilien blev blåst på ett segermål mot Sverige. Eller blev de det? Ja, Ronny Hellström, han var ju själv med och han stod med och visste vad som hände när Zico såg till att göra 2-1, men som inte blev godkänt. Ja, det var lite mer sportsligt twist över ett VM där det annars vilade politik över. Om vi går till själva VM, du har ju spelat då flera VM. Hur känner man när man går in i en premiär mot Brasilien och ni skulle spela i Mar del Plata, lite en hamnstad, lite mindre?
En badortsstad var det. Nej, jag kommer ihåg att planen var så dålig, va? Det lossnade gräset när vi spelade och sånt här. Va? Så att, men det är klart, alltså, det kändes väl för mig, kändes det väl... Mer säkert den här gången 78 när jag gjorde 74. För 74 visste jag, okej, nu känner jag väl i huvudet, nu är det VM igen, nu måste jag försöka. Här hade jag baktanke i Mexiko naturligtvis. Nu måste jag försöka att det här ska gå bra för mig nu. Och det var väl därför också jag kanske kan tacka att jag skrev kontrakt med Kaiserslautern innan VM 74 för att det gick bra. Jag kände mig lugn. Jag visste att här ska jag jobba i alla fall 2 år framåt och här kan min hemmapublik säger vad det är för en Kaiserslautern, vad det är för en Jeppe som kommer hit. Va? Och det gick ju bra för hela laget. Va? Så det hade jag väldigt nytta av att känna mig säker. Sen 78 då hade jag gjort bra matcher i, kan man väl säga, då i Bundesliga. I alla fall de 2-3 sista åren som var jättebra. Jag var ju, om man nu skryter lite, jag var aldrig rankad sämre än 9 i hela rangsystemet i Bundesliga på alla år. Bland alla spelare. Det har jag tittat på nu på slutet. Det är helt otroligt. Alltså. Och jag var med, och målvakten var väl uppe i varje år bland de 3-4 bästa. Va? Så att, det är kul att kunna säga sånt idag. Det ser man ju inte då när man spelar själv. När man är mitt i det hela. Så jag kände ju då att jag hade gjort bra säsonger innan. Och kände mig säker. Och hade den känslan att var fan de skjuter så är jag där. Va? Rutinen framförallt. Placeringsförmågan och allting. Så stod jag rätt hela tiden. Va? Och det hjälpte ju mig. Va? Och, så jag kände mig väldigt laddad inför VM 78 också. Och jag gjorde väl inget dåligt VM jag, utan det var, vi hade ju otur med spel och allihopa. Men försvarsmässigt stämde ju, va? Men när vi släppte in Vi släppte in 3 mål på 3 matcher, okej, va? Men vi var väldigt säkra försvaret med hur vi agerade. Va?
Det var mer anfallsspel.
Ja, man nu ska säga, vi gjorde inga mål kan man säga.
Nej, i Brasilien-matchen, det är ju Thomas Sjöberg som gör en tårfjort.
Ja,
och sen är det ju en väldigt omdiskuterad situation på slutet där Brasilien får hörna och walesiska domaren Clive Thomas, han ger dem hörna och de slår den och Zico nickar in bollen.
Ja, jag fattar inte att jag vågar göra så på det grejen. Alltså, det har ju kommit ut sen i andra med, eller andra som har ringt med andra journalister och vad var det för något? Jo, då hade Clive Thomas, han sa, jag frågade domaren hur mycket det är kvar. Jag blåser efter hörnan är slagen, sa han. Och då fattar jag det som att han blåser när han har slått bollen in. Jag tänker det idag, hur fan vågar du lita på det? Alltså? Och det gjorde han. Han blåste när bollen var på väg in. Så jag var ju passiv. Jag rörde inte bollen när jag gick in. Och det blev ett jävla liv på brasilianer. Vad var jag som visste om det? Av alla. Helt otroligt.
Så du vågade ändå det?
Jag fattar inte idag. Alltså, att jag var så iskall och vågade släppa den, va?
För det blev ju en himla turbulens.
Visst blev det det. Alltså det var bara domaren jag som visste om att när han har slagit hörnan så blåser jag. Det innebar ju inte då att när fort han nickat in bollen eller bollen gått långt bort, då blåser han. Blåste precis efter. Så det var tufft om mig det.
Ja, det får man säga. Då i första matchen spelade ni med Libro. Med Björn Nordqvist som Libro helt enkelt.
Ja, det gjorde vi nog.
Ja, och så Hasse Borg, Roy Andersson, Ingmar Erlandsson framför. Lennart Lie Larsson, Staffan Tapper, Anders Lindroth, Bosse Larsson. Så Thomas Sjöberg, Benny Wendt på topp.
Ja, just det.
Men var det avsaknaden av Rafael som hade haft mycket skador?
Ja, just det.
Var det som gjorde att det saknades lite spets framåt?
Jag tror det gjorde det lite grann så där. Vi hade ju alltså spelare som både Thomas Sjöberg och Benny Wendt och vem var med som spelare? Det var väl
Lie Larsson,
ja. Men det är klart Ralf, bara om han hade varit med på plan, var han ju som respekt med sig. Alltså, det är helt klart så hade han gjort mycket naturligtvis.
Men ändå en poäng första matchen mot Brasilien. Det måste ju ändå känns när vi gick in mot Österrike att det här är inte omöjligt.
Nej, det var ju de matcherna, i alla fall Österrike-matchen vi skulle ha vunnit. Va? Och sen hade vi kanske haft chans även att det mot Spanien eller sånt där. Men det kändes ju, efter Österrike-matchen var det lite, nu måste ni göra så och så, det skulle bli så och så. Så att...
Hur upplevde du straffen som Österrike fick? Som,
jag tror Björn sprang med honom bara, så plötsligt...
Var det Kranken?
Ja, Hans Kranken, va. Så att om man ser på bilderna idag så är det ju ingen straff. Alltså. Och det är ju synd för Björn, för att den domaren som berättar en sån, att den domaren i Holland är väldigt känd för att blåsa straffar. Alltså. Och ville visa sig själv och sådär. Så det blev ju det. Och då förstår du matchen för oss. Men ändå sen hade vi ju chanser också. I och för sig Österrike också chanser. Men vi hade ju en del chanser faktiskt. Och sen framförallt Spanien hade vi också när vi mötte dem. Så.
Ja, precis. Även där kändes ju... Det var inte kört riktigt.
Nej. Men det kändes taskigt ändå att vi åkte ur där, för då hade man liksom, då hade man ju det här VM:et från 74 kvar i sinnet, att satan också, att vi inte, det blev lite avslaget hela biten, va? Så att det var synd.
Var det för att ni också var lite mätta efter 74 eller?
Kan det ha varit en reaktion, va? Och sen mellan de här så hade vi ju EM och sånt där också, där vi aldrig, min generation, eller vi har aldrig varit med i något slutspel i EM och sånt, va? Så där fick vi alltid upplever EM som ett mellanår. Jag har alltid varit ett mellanår på min tid i alla fall när vi spelade. Jag vet inte vad vi hade då. Jag tror vi hade, kan ha varit Jugoslavien eller sånt där emellan norddelarna och sånt där vi hade i...
Och det var ju, för de som inte var födda på den tiden, så var ju EM helt... Det var ju väldigt små turneringar där man egentligen kvalade väldigt långt fram, och så var det ofta 4 lag som mötte sitt slut.
Precis, så var det ju. Så det var liksom inte... Jag vet inte om man tog det på riktigt allvar på den tiden faktiskt. Kände så. Och det är klart, har man haft ett år med dåligt EM emellan och sen kommer ett VM, va? Då gäller det att vara på topp när VM:et kommer. Va?
Ja, och tittar man på truppen så inser man ju att, jag menar, många av er hade varit med väldigt länge. Ja. Och, jag menar,
det var ju två man som har varit med, eller ett par man som har varit Kinvall, vet du? Kinvall var inte med,
men du, Björn Nordqvist, Bosse Larsson var ju med både 70, 74 och 78. Mm. Och jag menar, det är ju klart att...
Någon gång kommer när lite en grej att man...
Det kändes det också som att G.O.B. Eriksson hade gjort sitt lite?
Ja, jag vet inte. Alltså, A.O.B. hade ju toppen. Han var ju 74. Och han var ju en stor bidragande orsak också. Han var ju mentala biten i vårt lag kan man säga också. Han alltid muntrar upp oss och säger vi var liksom, det var mycket öppet i vårt lag, va? Vi hade ju frihet under ansvar, vi kunde gå ut och ta någon öl utan att vara övervakning, att vi litar på varandra, det var ingen som ballade om man säger så, va? Så att jag måste säga det var, jag har ju haft honom som min, den förbundskapten som jag har spelat under som den bästa, ingen snack. Sen naturligtvis så var Bergman som gav mig chansen. Och jag kan förstå att i Mexiko var det ingen som hade erfarenhet av rutiner hur man skulle ett VM så långt bort. Va? Och bara en sån grej som att vi hade ju ett för-VM i Mexiko innan VM i februari. Och det bodde på ett kanonhotell. Ja, vad hände sen när VM kom? Då hade vi bokat, jo då hade italienarna köpt hotellet. Så vi blev uppkastade till Natoluca, indianstaden där, va? Som var under all kritik i 4 veckor. Alltså bo där, det var ju så... Snack om hotell där. Det finns inte där uppe, man kan jämföra med den. Fick jag åka 20 minuter, 25 minuter med, 20 minuter på morgonen att äta frukost på ett annat hotell. Och fick träna en halvtimme med buss. Och vi höll på att bli överkörda av ett tåg en gång. Den gamla mexikanska bussen var öppet i fönstren. Vi åkte till träning och vroom, kom ett tåg bakom. Så att, kanske inte Sverige haft något lag till första matchen när man hade varit ute. Så att det är mycket sånt... Kanske inte kolla upp riktigt. Bara en sån grej som man gör idag. Kolla upp var man bor och lite sådana grejer. Inget kritik så, va? Det var orutin och sådana grejer. Va? Som kan inverka på hela... kan man säga hela vistelsen när man bor. Va? Och sen hade vi väl lite då att vi hade... var sten och konkurrens på alla platser i laget. Och vissa spelare blev lite putta på att man inte fick spela. Sånt där, va? Och det är sådana grejer som...
Märker man det mer när det går lite tyngre? Eller?
Ja, det kan man.
För det måste ju funnits 74 också.
Att, ja, det är klart. Men du menar 70...
Ja, 78.
Ja, 78, ja. Ja, men det är liksom... Där mådde vi bra där vi bodde. Vi bodde bra. Vi bodde mitt i stan, fint hotell. Och det var liksom inget snack om att vi... Det här med hotelldöden. Utan det var munter stämningen då, fast vi förlorade, va? Det är en skillnad om man bor på ställen man liksom... Vad ska vi... Det blev för långt innan, va? Och sen innan VM börjar och sen under VM blev det ju samma rutin kan man säga då. Så att, men ja, det är sådana här grejer som man har lärt sig också. När det är negativt så lär man sig också. Jag lärde mig mycket av VM 70. Alltså. Inte bara plan utan runt om allting. Va? Så att, men som sagt, Ovar Bergmark, mycket bra. Man säger förbundskap men taktiskt och så. Va? Det är inget, verkligen... Jag fick ju chansen då när jag var 19 år. Vem får det när man är 19 år som keeper?
Nej, det här till ovanligheter.
Ja.
Efter ni hade åkt ut i VM 78 mot Spanien, var ni kvar då? Och blev det någon fest eller var det bara väldigt dämpad stämning?
Nej, vi stannade väl någon dag tror jag. 2-3 dagar efter sen. Eller 2 dagar efter så åkte vi hem. Va? Jag vet inte, vi var käka på sista Vietnantina. Stod en pampastek innan vi stack hem. Så att... Men det var lite snöppet ändå. Man väntade sig med liksom, att vi skulle kanske gå vidare faktiskt.
Hur blev ni mottagna hemma? Det var inte direkt Sergels torg? Eller
nej, det har väl aldrig varit. Vi... nej, det kan man inte säga det blev. Utan vi skiljes väl på Arlanda tror jag. Så stack var en hem till sig då. Va? Så att, jag vet 74 när vi kom hem då, efter vi blev femma. Då fick vi äta lunch med Olof Palme. Och regeringen på stallmästargången, det kommer jag ihåg. Det var det vi liksom... Men det var också liksom så, okej, femma, men vi slussades ut i livet igen. Det var liksom det är som det kanske är idag, va?
Om du tittar tillbaka till 78, hur rankar du den prestationen? Liksom, är det något som sticker ut eller är det bara en stor besvikelse?
Ja, det är klart. För min del så var det väl... om man nu ska säga jag som individuell spelare så var det väl, hade jag ju mycket att göra i VM 78 va? Och kanske mer i VM 78 än i VM 74, men det är klart då hade hela laget, vi var, gick jättebra, det var ju nära att ta brons med när de hade fått chansen va? Så för min del måste jag säga att jag var väldigt nöjd med 78 va? Senare också för att, i och med att man fortsatte i Bundesliga, men för laget skulle det ju tråkigt, man vill ju alltid vara med och vinna gemensamt, så är det ju alltid va? Jag tyckte det var synd också för Åbys del att han fick den avslutningen. Att inte...
Ja, för det blev lite...
Ja, det blev lite bittert över det hela. Jag tycker det är synd för att han är värd mer, tycker jag. Faktiskt.
Du själv fick guldbollen 78. Var det en del av VM eller var det bara hur du hade gjort i Kaiserslautern?
Nej, det var väl... Det står väl i stadgarna i klubblag och landslag, tror jag det står. Så jag tror inte bara man kan vara bra i landslag, i klubblaget, utan det var väl en del.
Vad betyder att få guld?
Nej, det är ju fantastiskt. Jag fick ju redan den första guldbollen när jag var 20 år. Vad var jag då? 71, jag var 22 år gammal. Och då spelade jag i Hammarby, va? Och jag har alltid haft tur och eller otur, man måste säga, att få mycket att göra i mina klubblag. Så alltid syns, om man säger så, va? Det finns ju målvakter som, jag vet, du har ju andra, Janne Möller till exempel, han kan inte så mycket göra i Malmö FF, men är ändå en fantastisk målvakt, va? Och, men i Hammarby när jag spelade var ju varenda vecka, det var ju, vi fick stryk och jag räddade dem ibland och vi fick stryk och fick den rutinen naturligtvis och kanske då fick den att man var van kanske att komma igen efter vissa grejer, även om mitt fel fick man mentalt, fan, det måste man, jag släppte in två mål i förra veckan och gäller det här nu, va, och sådana grejer, va? Så att det har byggt upp mig hela tiden liksom. Så att 71 och 78 var väl kanske mer känd, om man säger så. Man har gjort bra start i Bundesliga och även i VM, va, att man fick den. 71 hade man i Hammarby då, va? Då var man amatör, kan man väl säga. Och sen även i landslaget gick det bra då, va? Men bägge guldbollarna, det är ju något som man verkligen uppskattar. Jag har ju inte varit med och vunnit någon större pris, va? Jag har ju inte två gånger slagit S-cupen och varit med och vunnit, så det är väl mina största meriter.
Förutom två guldbollar?
Ja, och två andra placeringar i cupen i Tyskland. Det är också en besvikelse. Där spelar man ungefär som England för 50-60 tusen och så förlorar då, står det, inte roligt två gånger.
Idag får ju man ju guldbollen i en direktsänd tv-gala i världens pådrag. Hur var det 78?
Jag kan väl börja säga 71. Då fick jag den i halvlek mellan Sandviken och Halmstad. Någon kvalmatch. Nick Åslund kom ut med guldbollen till mig på planen. Andra gången däremot, 78, det är jag väldigt stolt över. För då var det landskamp. Då fick jag den 79 i handen. Då fick jag på Malmö stadion, det var det, alltså, jag tror det var EM, eller var det något, EM 79, jag tror det var Sverige-Luxemburg. Då fick jag med Erik Persson. Så det är jag väldigt stolt över.
Det var, jag minns det lite bättre, men det var ingen fotbollsskala.
Nej, det är det inte. Det var det inte. Så det fanns ju inte på våran tid. Det fanns inte. Så det har hänt mycket under de åren.
Framöver kanske det kommer bli U21-EM-hjältarna som blir tidens kändisar. Ja, ni vet, de som i sommar satte hela Sverige i brand. Ja, jag vet att det var ett U21-mästerskap. Men med den mediala bevakningen så fick de ett genomslag som saknar motstycke för andra U21-landslag. Och innan det hade vi ju VM94-gänget med Ravelli och Brolin och Dahlin. Som det känns som man inte har kunnat gå på vare sig en idrottsskala eller en fotbollsskala, utan ett gäng av dem har varit där för att höja. Och innan dess var det ju, åtminstone för mig, VM74-gänget med Ralf Edström, Roland Sandberg, Ronny Hellström och som hänt spillde över i VM78. Jag menar bara det att Sverige var med i tre raka världsmästerskap efter att inte ha varit med sedan VM58. Det är klart att det satt avtryck, särskilt om man som i min ålder var ung och följde några av de första mästerskapen och fick se sina hjältar och sina idoler. Och Ronny Hellström, han har ju aldrig släppt fotbollen. Han har hela tiden jobbat med den och försökt påverka målvakter. Och det visar sig att Ronnys ande lever kvar i landslaget fortfarande. Och att han även var inne och rörde runt kring Zlatan Ibrahimovic. Så Ronny Hellströms påverkan på svensk fotboll slutade inte på 70-talet. Om man tittar på tillbaka, jag gissar att ni från VM 74 kan samlas lite då och då, vilket ju är lite samma som 78-gänget. Vad betyder det?
Ja, vi spelade ju också tillsammans. Vi började 83 och hade ett VM-lag 74 och spelade. Vi var uppe i 15-16 matcher egentligen i början, så länge benen och skadorna höll, va? Sen blev det ju mindre och mindre, och sen när Åby Eriksson dog så spelade vi två år efter som Björn hade hand om det. Så har det liksom dött ut, men vi kan ju träffas kanske inte så ofta nu längre. Jag träffar ju privat Roland Sandberg nästan varannan månad med familj och så här, va? Och sen träffar man ju många Staffan, jag brukar käka ibland på Swedbank stadion. gamla spelare.
Hur mycket har man, eller annars har man inte så mycket kontakt liksom?
Nej.
Bilden är ju att man får att ni var ett tajt gäng, men...
Mm. Ja, men det är ju så landskamper naturligtvis. Vi har ju två biljetter på landskamperna i logerna innan matcherna, och det är ju kul, va? Men det är klart, man åker inte på varje match, utan det ska vara något speciellt naturligtvis. Och titta på det, va? Så... Annars blev det inte så, ja. Jag är ju med i akademin i Idrottsgalan, så där träffar jag ju... Det är inte så många av mina kompisar som är med i... på Idrottsgalan som är invalda i akademin här, va? Det är väl, jag tror det är Kimvall och jag och Ralf och någon till tror jag. Sen har du Brolin och lite mer från 94 långt också.
Hur mycket följer du fotbollen idag?
Ja, nästan för mycket. Jag har ju satellit här, men jag bodde här uppe och där nere har jag ju både tyska, alla ligorna, va? Och framförallt tyska ligan följer jag naturligtvis, i och med att man var ju sin arbetsgivare under 10 år, va? Så är det ju det.
Vad känner du när du följer den idag? Har det blivit för mycket av en cirkus eller är det fortfarande häftigt?
Nej, det är fortfarande häftigt tycker jag. Jag tycker de är, och framförallt att de har kanske mest publik i Europa kan man säga på matcherna som spelas där, va? Och jag vet inte, bara mitt lagkastland, det var nere nu precis två sista hemmamatcherna, det var de på gång upp igen, va? Tyvärr så missade de. Ja, då hade de ju 40 000, de hade och 49 000 sista matchen. Och jag var nere i februari mot Bottenland och jag hade de 35 000. Så alltså, traditionen finns i de här lagen. Va? Så att de behöver aldrig vara rädda med publik. Det kommer alltid folk. Va? Det är det jag skrev på lördagen. Va? Det tycker jag är jättekul. Va? Jag känner så mycket folk som min tid i Kaiserslautern. Jag lämnar ju aldrig klubben, för jag jobbar ju mycket med tyska genom mitt jobb och så här. Från 84 fram till nu har jag gjort hela tiden. Så jag har varit där minst 2-3 gånger per år. Så alla mina kompisar och spelare, det har jag ju kvar. Va? Så att det är det som är så kul tycker jag.
Varför har svenska spelare så svårt att lyckas i Bundesliga?
Ja, vad ska man säga? Det var väl... på min tid var vi ett gäng som lyckades ändå. Det var ju Lilla Mamat som var med och spelade, Benny Wendt och Tamberg, Conny Torstensson, Björn Andersson. Vi hade ju en... Det kommer ju folk ihåg idag fortfarande, vi som spelade då. Roland Sandberg, om jag inte nämnde honom naturligtvis. Torbjörn. Jag vet inte varför det...
För sen var det ju en period i Mönchengladbach, ja, Martin Lallin, Patrik Andersson och
de var ju också stora. De har verkligen lyckats.
Men sen känns det som att på senare år, jag menar Max Berg hade svårt i Hamburg, det känns som att det är någonting, att det är väldigt tufft klimat i Tyskland.
Det kan ju vara också. Sen vet inte jag hur det är med övergångar och sånt, om man kanske inte tjänar de stora pengarna i Tyskland. Jag vet inte hur det är då, att man hellre går och bygger upp sig i Holland och sen flyttar man till Premier League eller till Spanien, Italien. Men jag tror att pengarna finns ju även i Tyskland. Jag kan inte tänka mig att de inte finns där. Och att det är det som gör att man inte flyttar dit. Men så är det kanske, ja, jag vet inte att man... Det är ju en fysisk fotboll man spelar i Tyskland, verkligen. Vad är min tid ju. Så att...
Ja, och många nämner det här att man får betalt om man startar.
Mm.
I Sverige delar man på hela truppen även om man sitter på bänken. Medan i Tyskland är väldigt mycket segerpremier om du startar ingenting på bänken. Att det blir väldigt tuff konkurrens.
Ja, så på min tid. En som hade pengar likadana som jag hade, det var faktiskt reservmålvakten. Han ansågs inte hade så stor chans att komma in. Så man kunde man inte ta bort hela tiden. Faktiskt.
Var det så?
Det var så.
Ja, det gjorde det lättare för dig alltså.
Ja, just det. På så vis. Att, men jag vet att... Många killar sa, nu fick jag komma in sista 2 minuterna. Ja, då fick han full premie och sånt. Va? Men den som inte kom in, han fick inte det. Men det är ju en sån grej som man lär sig också antagligen. Man tänker inte på sådana grejer. Jag har ju aldrig tänkt på pengar så. Okej, jag har ju stått i mål, va? Så jag hade ju mina pengar. Men man tänker inte så om man kommer in som spelare. Jag tror inte det. Pengarna, utan det är att alla är på plan, man vill vinna, va? Det är det som...
För jag gissar att ni, när ni spelade i landslaget, inte hade mycket betalt heller.
Nej, alltså hela det, nu kan glömma från, kan man säga, från mitten av 80-talet, då började det bli bättre. Så att många frågar mig, fan, alltså du är född i fel årtionde, fel, nej, så det, vad jag hade var fantastiskt, va? Jag hade jättefina år och jag tjänar inte så mycket, va? Men jag kanske tjänat efter min karriär istället, att jag har haft sådana kontakt så jag kunde tjäna pengar. Va? Och det ser jag mycket, mycket bättre än kanske man gjorde ett jäkla klipp och sen efteråt, sen efter när man slutar, kanske inte hade så bra sen. Va? Det är olika grejer, va? Hur man ser på hela livet och hela vad man tjänar och sånt. Va? Det är klart, kommer man ner som 18-åring och gör ett klipp första året som är kanske mer än vad jag gjorde på hela mina 10 år, eller om man ska verkligen överdriva det, så är det känns lite konstigt kanske, men så är det. Så är ju hela samhället idag.
Om du har inte jobbat, du har jobbat en del som målvaktstränare i Väsby, berättade du tidigare, och lite så, men du har ändå varit jätteaktiv fotbollsmässigt.
Nej, jag har ju varit tränare två gånger i Hammarby, målvaktstränare, och sista gången stora var ju Malmö FF när jag var med, om jag var med som jag säger, och hjälpa upp dem i allsvenska gäng. Det var ju Micke Andersson och jag, så var Jonas Kinvall som var med då 2000. Var med i 3 år då, bland annat med Zlatan då, så det är jag väldigt glad för att jobba ihop med honom.
Var det speciellt?
Ja, men det är kul. Han var ju speciell. Han var ju full av energi när han var 18 år, va? Och fantastiskt så. Och kanske ibland lite, hade sina grejer för sig och lite sina hus och så. Men man såg ju på killen, han var helt otrolig. Alltså. Jag var med och spelade 2-mål ibland när det fattas någon ute och han fick bollen. Och, ja, det, man tror att man var nära, men då var man så långt ifrån bollen. Han sträckte upp sina ben runt om där, helt otroligt.
Förstod man redan då hur stor han skulle bli?
Ja, jag gjorde ju det. Och det roligaste var som hände då, han visste ju att jag var proffs. Och så här, kom han fram till mig och sa, Ronny, vad tycker du som har varit ute? Vilket land tycker du jag ska flytta till? Jag tänkte, ja, så här, Italien, sa jag då. Och det har ju visat sig att han har haft sina framgångar där också. Men nej, han vilken fotbollsspelare. Och han gjorde ett mål på La Manga då, när han tog en Ajax när jag tittade. Något otroligt.
Vad var svårt med att leda honom?
Ja, jag var ju inte så nära kontakt som kanske Micke Andersson och övriga staben. Ja, det var väl det att han ville ju liksom, han ville ju känna sig redan då att han var duktig och så, och liksom han fick liksom bromsa honom, men han det visade sig sen att det gick ju så här alltså. Och sen fick jag den här fina skolan i Ajax-tugen som gjorde avstamp och sen ut. Det var ju perfekt för honom alltså. Så att det är kul. Nej, jag tycker det är kul med hans karriär faktiskt.
Men har du saknat att jobba nära fotbollen, eller har det varit skönt att ha ett civil?
Nej, jag har ju haft fotbollen, kan man säga, som jag var ju inte heltidsanställd. Kanske i Malmö då hade jag jobbat på konsultbasis. De hade jag jobbat bredvid, och sen efter Malmö då var jag i Höllviken i 4 år. Så att, och sen känner jag att kanske man skulle börja och sköta om sig själv lite grann och börja träna lite och så här. Men jag tyckte det var bra. Just det här, jag är fascinerad av det här mentala biten. Att ha ett gäng som man har kanske 3-4 målvakter man tränar. Va? Följa upp dem, följa dem mentalt efter dåliga matcher, efter bra matcher. Som jag sa innan, att jag har lärt mig mycket från min gamla målvaktstränare och även från Mexiko. Hur man då gör liksom, och inte får någon för kaxa och säga att det kommer en ny match, det kan vara helt andra situationer nästa gång, nu kör vi upp i det och så. Va? Så det har fascinerat mig hela tiden, just den biten, målvaktsträning. Va?
Vilka målvakter har du jobbat med?
Ja, jag har jobbat med, kan man säga, Lasse Eriksson i Hammarby. Jag har jobbat med Jonny Fedel. Jag har jobbat med, ska vi säga, Lee Baxter. Och vår vän i Mjällby,
Mattias Asper,
ja. Så jag har haft en del killar faktiskt. Anders Forsberg i Hammarby när han kom hem. Och då kom ju Lasse upp som junior. Då, så har det blivit en hel del. Så man hoppas man fått ut något i alla fall. Jag har sett en del övningar som Lasse kör i landslag som har varit med innan. Det är kul.
Precis. Han är ju målvakt här, ja. I landslaget, ja, under kameran. Ja. Vad ser du där? Jag menar, nu är det ju lite så. Ja, men Isaksson börjar bli lite gammal. Kommer nya målvakter. Vad är din bild?
Nej, jag tycker tvärtom att Isaksson är för mig hittills, han är för närvarande den bästa. Sen att han inte har spelat i Turkiet och så, men det har ju visat den på matchen han hoppar in, och att han har inga problem och att han är ringrostig och sånt. Så att jag tror att de unga killarna får fightas en stund till med honom faktiskt. Jag tycker det är att han har blivit kritiserad många gånger att han kanske ibland kommer svårt att komma ut och sånt där. Men jag tycker han har lärt sig mycket av det där också. Och att han var dålig med fötterna, det var jag också när jag spelade, för jag bara,
du slapp ju.
Jag slapp ju. Men där tycker jag också Andreas har blivit bättre. Va? Så nu har vi många coming men här. Du har Nordfelt, va? Som har gått nu till Swansea. Det ska bli intressant att se om han tar platsen där.
Robin Olsson i Malmö.
Absolut, han är också en coming man. Och sen kan man behöva lite mer rutin. Han går ut i straffområdet också tycker jag. Men annars är han också på gång och vill göra stort, va. Så att det finns ju, det finns ju under här. Det är inget snack om det, va. Det tror jag. Men än så länge så håller jag Isak fortfarande som nummer ett, va. Och sen...
Det är bara det här med straffar. Han är ju aldrig nära.
Nej, han är inte det. Nej, han är inte det. Han får lära sig att stå still lite längre och vara lite mer iskall. Nej, det är jättesvårt med straffar. Jag hade väl lite tur. Jag tog 12 i Bundesliga faktiskt. Jag tror att jag har 8 genom alla tider där. Det är kul. Har man tur, ibland har man flyt. Då tar man 2-3 på och sen kan det dröja 5 år innan man tar nästa. Så är det.
Du får lära ut lite till Lasse Eriksson som får sen lära ut till Isak.
Jag pratar med Lasse om det många gånger med straffar och sånt. Så att. Men det är kul. Nej, det var skoj.
Stort tack för att jag fick... besöka dig och snacka lite gamla minnen.
Det var nära att få vara med här. Det är bara ungt folk bara på dina på den då nu.
Utom Lennart Johansson.
Utom Lennart.
Och Lars-Åke Lagrell. Där är några här gamlingar också. Som är äldre än vad du är till.
Ja, ja, det är fantastiskt.
Det är något befriande med att träffa gamla hjältar som har distans till det som har hänt och även en stor gnutta ödmjukhet i vad som skedde. Och absolut inte är bittra eller på något sätt att det var bättre förr eller det är för jävligt att någon tjänar mer pengar idag eller något sånt. Utan bara har förlikat sig och åker med och tycker att det är häftigt. Den känslan var det att träffa Ronnie Hellström som gladeligen ställde upp och gladeligen berättade om hur det hade varit. Allt från hur det tufft det var VM 70 som han ju har berättat tidigare och där han liksom blir... närmast persona non grata i och med att han sattes på läktaren till de stora framgångarna i både landslag och klubblag och guldbollar och allt vad det var. Och det var en timme som jag kommer att värdesätta länge för att kunna sitta med en av sina gamla idoler. För även om jag är bollrädd och aldrig gillat att stå i mål så gillade man ju Ronnie Hellström något alldeles extra när man växte upp med honom som idol. Och den kör vi vidare med. Nostalgi-avsnitt dominerar mellan den 13 juli och den 17 augusti. Då är det 6 avsnitt inriktade på olika svenska mästerskap. Eller olika mästerskap där svenska landslag har varit med. Så det är bara in och lyssna. Sök på Google på Lund eller Acast, Podcaster, iTunes. Ja, där ni hittar poddar helt enkelt. Fotbollskanalen finns det ju alltid på. Och jag är tacksam för antingen hejarop eller kritik eller förslag till förbättringar. Och bäst är via Twitter eller Instagram där jag samlar användarnamn Olof Lund i ett ord. Eller mail. Som jag i och för sig ska försöka läsa lite mindre av i sommar. Men det är olof.lund@tv4.se. Så att vi lägger inte ner än så länge utan vi kör på.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.